En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridor.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är advent. Vi går och väntar på Herrens ankomst och en del av oss väntar också på en ny regering. Frågan är som kommer först. Lilla Jesusbarnets födelse eller den nya regeringen. Vi får väl se.
Eller en ny åsiktskorridor.
Ja, men det kan jag nästan lova att det kommer först. För den här ska komma ut i eftermiddag. Jag ska säga att det är den 7 december på förmiddagen. Och de här tramsbyxorna som ni gärna hört är Ulrika Schenström, moderat.
Yes, hallå.
Pernilla Eriksson.
Hej.
Och Anders Lindberg sitter tyst, hallå. Men han är här också. Pernilla och Anders jobbar på Aftonbladets ledarredaktion, ska vi säga. Och jag heter Anna Andersson. Välkomna hit. Vi ska förstås prata om vad som händer i regeringsfrågan och budget och det ena med det tredje. Men liten här, Ulrika kom in och var till sig över den här dokumentären om akademin. Så vi kanske ska börja stämma av lite där. Vi vet att Jean-Claude Arnault dömdes. Han fick ett skärpt straff. Han dömdes för båda fallen av våldtäkt i måndags, var det va?
Ja, men överklagan gick ju bra för honom.
Ja, det blev så där. Ja. Och sen så kom den här dokumentären, Ulrika, en
det blev
reflektion.
Inte jättemycket bättre.
Ja, men alltså, nej, allvarligt. Horace. Mm. Är det sant att Horace har tagit sitt namn och egentligen heter typ Hans?
Ja, men det
vet ej.
Sauron.
Nej, men, vem
Sauron
heter
Engdahl. Horace? Hans Engdahl tror jag han heter egentligen.
Horace spekulerar. Kanske passar män bättre i akademin. Kanske har
de tålde maktstriden lite bättre.
Nej, men högre tolerans med det maktspelet. Och man kan ju konstatera att hög tolerans är ett nyckelord här. Därför att uppenbarligen har man haft hög tolerans.
En oändlig tolerans.
Med Jean-Claude Arnault. Man har belönat honom, framhållit honom, barnvaktat honom för att han inte ska tafsa på kungligheter. Mm. Man har betalat honom för att ha den här fina våningen i ha hand om den där fina våningen i Paris där då en av våldtäkterna också har skett. Och nej, men man har ju på alla sätt understött honom, så att det här med tolerans verkar vara en nyckelfråga i akademin.
Mm. Mm. Nej, men alltså jag är helt fascinerad över hur en människa kan faktiskt på allvar 2018, snart 19, kan sitta och svara på frågor på det här sättet som han gör. Det är helt bizarrt för att han anser sig själv vara intellektuell.
Men han gjorde ju likadant i radio, den här Nordgren och jo, men, lät ju precis likadant. Så här. Folk kommer totalt frånkopplad från
verkligheten. Men
alltihopa
började med den här för 2-3 år sedan stora intervjun i Dagens Nyheter. Jag kommer inte ihåg vem det var som gjorde i reportaget. Där han sitter på Vasahov vid Vasaparken i Vasastan i Stockholm och talar om för den här journalisten att Jean-Claude Arnault antagligen är Sveriges bästa gentleman. Mm. Och att unga män borde se upp till honom och gå i skola hos honom. Mm. Och det här är helt bizarrt och det här blir bara värre och värre. Och i den här dokumentären, jag har sett den 2 gånger, jag vet att jag är sjuk i huvudet. Men alltså jag har aldrig sett något liknande någonsin.
Det är blir du lite sugen att medieträna kanske?
Hur skulle du ha medieträna?
Ja, jag känner liksom sådär att även om han känner att han kan säga såna här fasansfulla saker, så kanske han inte skulle ha sagt det. Även om han känner det.
Nej, men han
slår ju... Han skulle vara helt tyst faktiskt. Ja, om man tänker
helt
bra medieträning.
Hållet tyst.
Men han slår ju också fast att han... Han ser ju som sitt uppdrag att han ska sitta på livstid i akademin och det är hans plikt och skyldighet. Och det är klart att kungen kommer ju inte peka med någon spira och avsätta honom i första rasket. Jag har ju en liten förhoppning att den här skandalen bevakas ju av internationella medier numera, att nästa författare som får Nobelpriset i litteratur helt enkelt ska avsäga det och säga nej tack.
Men jag säger
för att det kanske först då som kungen skulle börja peka med spiran.
Men ja, alltså, Nobelstiftelsen rasslar ju lite grann.
Men jag vill bara säga, vi ska inte prata om det här längre, men jag vill bara lägga till liksom, om det hade varit en kvinna som hade sagt de här sakerna på det sättet i en timmes dokumentär, så hade hon inte fått sitta kvar i akademin. Jag vill bara påpeka det. Jag blir så upprörd.
Nej, men det är bara ännu en påminnelse om hur olika spelregler det är.
Ja, det var väldigt, väldigt uppenbart. Vilket gäng.
Vi var tvungna att ventilera här lite.
Horras.
Men är det inte så att det finns ingen annan lösning än att, alltså att de avgår hela bunten? För de har ju havererat Svenska Akademin nu. Alltså är det något kvar av förtroendet överhuvudtaget?
Alltså de har ju valt in 3 nya ledamöter.
Som... Jo, men jag tänker det här gamla gänget, de här gubbarna som sitter kvar där. Liksom. Mm. Alltså, är det ens möjligt att dela ut ett Nobelpris?
De ska, jo, men de har ju sagt något, nästa år jo, så ska de dela ut 2. Nobelstiftelsen är ju ändå och drar i trådar. Det är ju helt uppenbart att de har tvingat fram bland den här utomparlamentariska eller på att säga, kommittén som nu har bildats som ska vara med och ta fram Nobelpriset, vilket ju man tycker är något slags underkännande av själva akademin.
Ja, men sen så måste man ju också säga, för det var ju också tydligt, alltså att man har försökt slå larm. Man har ju tidigare pratat om den här konstnären, vad heter hon, Anna-Karin Bylund. Mm. Som hon skrev det här brevet och sådär, och det lades ingen större vikt vid det. Och sen så säger man att nej, men det var ju bara det, och det var lite byskvaller, citat.
Det lades ingen vikt för det, skulle man säga.
Nej, ingen vikt. Och, men det är ju även de här praktikanterna, den här arbetsförmedlaren som berättade om när hon förmedlade praktikanter till Forum, och sen så började liksom arbetsgivaren att tafsa, och de skulle vara kvar där sent på kvällen och servera vin, och han tafsade, och
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Och de skrev ett rasande brev till, jag tror det var Sture Allén som fick motta det, va?
Yes.
Och han fäste uppenbarligen ingen vikt vid det heller, för att de fick aldrig någonsin något svar enligt den här arbetsförmedlaren. Och sen så fick Forum skrivas in under AF Kultur som någon man inte kunde förmedla liksom praktikanter och så här till, för att det funkade ju uppenbarligen inte, för att arbetsgivaren tafsade. Mm. Och jag tänker mig att då har det funnits ganska många...
Det har funnits lite larmklockor på vägen, kan man säga.
Alltså det är ingen liten larmklocka när hovet sa åt... Horace Engdahl var det väl, att hon inte kunde vara i samma rum, att kronprinsessan inte kunde vara i samma rum som honom.
Ja, vi ska säga att den uppgiften har ju dementerats. Men,
jo, men...
Okej.
Det är i alla fall en liten larmklocka. Även
det
om
det är en liten larmklocka.
Det blir ju liksom att paradoxen i hela detta är ju att du har uppgift efter uppgift efter uppgift och ingen reagerar.
Och att Horace Engdahl var ju trots allt högt ansvarig. Att de skulle ge Nordstjärnan till Arnaud också. Mm. Där reagerade ju hovet. Ja, men regeringen delar ut den i alla fall. Mm. Yep. Apropå regeringar, ska vi få någon? Var börjar vi nu den här veckan? Ja, men det senaste som har hänt är ju att det pågår ju en budget ska vi ju få för nästa år, gubevars. Och den här veckan meddelade KD och Moderaterna att de lägger fram en gemensam budget. Och igår sa SD att om deras budgetmotion faller, vilket den ju kommer att göra, så kommer de att rösta då på MKD-budgeten. Det här ska man förstås se mot bakgrund av att det samtidigt pågår nu någon slags samtal, förhandlingar, tomat föreslog du, mellan CL och
nu är det förhandlingar.
Är det uttalat att det är förhandlingar?
Ja, från och med den här debattartikeln Centern har skrivit så är det nu förhandlingar.
Nu pågår förhandlingar. Och det är ju liksom bakgrunden då. Var det här väntat, utspelet från MKD? Att de går ut gemensamt.
Ja, det tror jag. Jag tycker allt känns väldigt väntat. Jag väntar nu idag i väntans tider på talmannen. Han ska ju säga något idag. När ska han säga något?
Jag ska han säga idag, förlåt. Nu känner
de har ju satt två datum. Det var ju den 7 och på måndag då,
och
som
på
de ska berätta. Men
hur det går i förhandlingarna.
Alltså någon slags underhandsrapporter.
Ja. Det läcker ju ingenting från de där förhandlingarna, vilket är väldigt irriterande. Så att man vet ju inte hur det går, men jag tänker att hälsan tiger still. Så att det faktum att det inte läcker är ett tecken på att det nog går bra.
Mm. Okej. Okay. Pernilla ser ut och...
Nej, men det är väl också den linje som Löfven har haft i hela den här processen. Att han säger inte så mycket utan han utåt. Utan...
Men centerpartisterna har ju varit ganska bra på att prata å andra sidan.
Men även de har liksom lugnat ner sig lite nu. Starka känslor inom Centerpartiet. Åkesson sa till Aftonbladet igår att det är uppenbart att M och KD har lyssnat på honom. Även om inte då några förhandlingar förstås har ägt rum. Han säger att han har fått signaler om att förslag om sänkt A-kassa till exempel nu är borta. Ligger det något i det, tror ni? Finns någon slags telepatisk förhandling här mellan MKD och SD?
Nej.
Nej.
Möjligen en telepatisk diskussion mellan MKD, möjligen?
Ja, men de pratar väl ändå direkt med varandra?
Ja, det vet man inte. Jag skojar.
Fast jag tror nog att det finns förhandlingar mellan M och KD och SD. De sker ju inte i form av liksom, runt ett bord och gör upp, men de sker ju i media. Så SD har ju väldigt tydligt sagt var går deras liksom röda linjer för vad de kan acceptera, och sen så är ju frågan, kommer M och KD att anpassas efter dem? Det här vet de ju, så det här språkbruket liksom, vad är en förhandling, vad är att anpassa sig, det är ju liksom lite nyckeln till liksom varför jag inte vill att SD ska ha liksom en utpressningssituation mot en regering, därför att då blir det ju så här.
Och när SD gick ut och sa detta så är det klart att de sköt iväg C och L ännu längre bort.
Helt avsiktligt.
Mm, helt avsiktligt, ja men absolut. Vilket ju gör att det kommer bli enklare att få till stånd en Löfven-regering med på något sätt stöd, passivt eller icke-passivt, från C och L.
Men sen är det ju också så, det finns ju förhandlingar tidigare mellan M och det här som Anna Kinberg Batra öppnade för, som ju var på en lägre nivå. Mm. Och det finns ju också diskussioner i utskotten. Där om jag liksom, utifrån vad jag har förstått, utskotten successivt ändrar arbetssätt för att liksom alla ska kunna få reda på vad alla partier tycker. Och på det sättet så kan man ju utan att förhandla liksom anpassa politiken. Och om det stämmer att Moderaterna till exempel inte lägger fram en sänkt tak i A-kassan, det är klart att det har att göra med att man vill ha SD-stöd. Och nu kvitterade ju Oscar Sjöstedt på presskonferensen igår, SD:s ekonomisk-politiska talesperson, han kvitterade det ju så att hade det funnits med så hade det varit ett problem. Och det är klart att du behöver inte förhandla när det är så att säga så öppet som en budget är. Sen blir det ju knepigare om det liksom är förberedande frågor och sånt. Men jag tror att man dras närmare och närmare varandra, de här tre partierna.
Mm, precis som Åkesson vill. Det här är väl hans stora plan?
Jag tror det är hans stora plan, men samtidigt jag tror också det att när Moderaterna sätter sig ner nu och funderar efter valet, vad var det som hände? Då tror jag att Åkessons plan kan paja på att Moderaterna någonstans längs vägen inser ju att de kan inte bli av med sina liberala väljare. Det går inte. Och det blir de ju, så att Moderaterna har ju ingen lätt sits här.
Då frågar vi Moderaterna i församlingen, har
Anders
rätt?
Nej, men det är klart att det är komplicerat, men det finns ju flera partier som har den här typen av split, även till och med KD kommer att ha lite problem med vissa av sina väljare. Och det är klart att Moderaterna kommer att ha, jag menar Moderaterna är till 70% en liberalkonservativ massa, sen har du några som spretar mera åt höger och sen några som spretar mera åt den liberala sidan, så man kan säga att den är tredelad. Och det är klart att ju mer några står och skriker här borta åt höger, så kommer ju några liberaler vara upprörda, så att säga. Så att, det är klart att det kommer vara jättekomplicerat. Men jag skulle säga så här, jag tror att många partier kommer ha den här problematiken med tanke på hur det ser ut i Skåne till exempel.
Helt detta Skåne som återkommer till.
Sveriges Texas, Bayern.
Säger jag
ja, nu säger Texas, jag säger Bayern. Beror på vad man jämför med, men så är det ju, absolut.
Kärnten i Österrike.
Okej, okay. Jag är även österrikiska Skåne. Ni var inne på som sagt att det pågår ju då förhandlingar nu med S, C och L. Och sen på andra...
Och MP.
Och sen har ju dessutom sossarna måste ändå förhålla sig till Vänsterpartiet som ju måste vara med på vagnen. Vilket förstås L och C tycker är lite obehagligt. Det verkar inte supervarm stämning där. Eller?
Alltså, som jag sa, hälsan tiger still. Det sker inga läckor, så det är svårt att liksom avgöra vad det här betyder. Men om man tänker på att Vänsterpartiet har ju inte så mycket alternativ. De kommer ju inte kunna fälla en socialdemokratisk regering. Samtidigt så är ju Socialdemokraterna har ju också ett intresse av att hålla Vänsterpartiet på gott humör. Det är ganska bra att ha någon utanför som skriker, för då kan man säga att jag kan inte gå med på det här, för Vänstern kommer inte gå med på det. Så att jag tror att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lever lite i en slags symbios här. Alltså man behöver varandra. Men sen är det ju ett dilemma om man tittar på de frågor som speciellt Centerpartiet har lyft fram. För de säger ju att reformer av arbetsrätten, reformer av bostadsmarknaden är det viktigaste för dem. Och det är frågor som sossarna inte kan gå med på. Och det gör ju att
inte de reformer som C vill ha i alla fall.
Nej, och det gör ju att...
vill väl ha någon slags bostads... Alla vill väl lösa bostadsproblematiken
alla
i Sverige.
Vill lösa
men
bostadsproblematiken,
olika idéer om hur.
Men alla vill inte ha marknadshyror. Och speciellt de 3 miljoner människor som bor i hyresrätt vill inte ha marknadshyror. Och det är klart att det är sossarnas väljare. Så att det är inte så lätt att kompromissa överhuvudtaget. Jag tycker inte sossarna bör kompromissa på de punkterna. så att, jag menar, det kan inte vara varm stämning. Det här är liksom ett politiskt, man kan säga, det är ett politiskt byteshandel. Mm. Det är ingen koalition det här. Det här är människor som inte gillar varandra men som måste byta grejer med varandra.
Vågar ni gissa så här, vilka frågor är det, de här frågorna man pratar om, är det arbetsrätt och bostäder eller finns det andra frågor, tror ni, som
landsbygdsfrågor, tror jag.
Landsbygdsfrågor. Okej.
Okay. Miljö kanske också. Mm. Eller hur? Mm. Borde väl rimligen vara någonting som Löfven kan gå med på.
Alltså jag tror ju att det finns tre områden man kan bli jätteöverens om som skiljer också ut den från det här, inte konservativa blocket, men det här vad det nu är, blocket. Alltså miljöfrågorna, klimatfrågorna är absolut en sån. Att Sverige blir föregångare på miljöområdet. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en sån.
Därför där
nej, men där tycker
Pernilla till där borta.
Inte just föräldraförsäkringen. Men där tycker ju där finns det ju en riktig split alltså mellan de här olika inriktningarna.
Ja, någon slags reaktionärt, inom alliansen liksom,
ja, men någon slags reaktionärt block skulle inte gilla jämställdhet, eller gillar inte jämställdhet. Så det finns det. Och det tredje är landsbygdsutveckling, alltså någon slags utjämning mellan Stockholm och övriga landet. Mm. De tre områdena, där är man ju, där tror man kan hitta en ganska bra politik.
Okej. Okay. Pernilla, har du några tankar om vilka jämställdhetsfrågor man skulle kunna enas om? Är det föräldraförsäkring eller vad pratar vi om?
Det är klart att föräldraförsäkringen kommer vara en...
Kommer att bli jättesvårt med LO bara. Men jag tror du är på samma sida.
Nej, men det är ju en het potatis såklart. Mm. Men sen så
kom lite bakhåll här, men jag tänkte
jag var lite för fredagstrött här från färdig tanke, men den självklart kommer vara en viktig sak, för den är ju så grundläggande, den påverkar så mycket i lönerna och vi ser och även i diskrimineringsfrågor, pensioner, det är alltså den skälper samhället på så många sätt i den skeva fördelningen.
Mm. Och Centerns telefonplansväljare kommer definitivt vilja ha en förändring i föräldraförsäkringen, så att jag tror att om S
den kan lägga
där, men den är
alltså
jobbig med LO, så att men vi kan ju alltid hoppas.
Vet ni vad jag tror blir jobbigast? På sista raden när allt det här som vi tittar på i media är löst eller i alla fall bordlagt eller något, då kommer migrationsfrågan att bli ett litet inferno.
Ja, familjeåterföreningen. Ja.
Familjeåterföreningen kommer att bli ett litet inferno. Så för sossarnas politik hänger inte ihop. Man å ena sidan vill ha liksom barnkonventionen och å andra sidan så ska familjer inte få återförenas, vilket naturligtvis inte håller ihop. Sossarna har inte med sig alla sina väljare, det är en ganska tuff split inom sossarna i de här frågorna. Och jag tror ganska många sossar egentligen håller med Centern, vilket innebär att här har vi liksom motsatta förhållandet när det gäller liksom de här arbetsrätt och marknadshyror. Så den frågan tror jag, just för att det är en galtanfråga. Det är liksom en fråga om människosyn och sociokulturella frågor.
Men förlåt, rätta mig om jag har fel. Är inte alla partier som sossarna just nu pratar med för en familjeåterförening? Alltså LC, MPV.
Jo, men alla verkar ju vara det i alla... den här konstellationen, eller hur?
Alltså grejen är den att de partier som vill ha en mer restriktiv flyktingpolitik, det är ju MKD. Fast SD, KD har ju varit lite sådär, just familjeåterförening. Men det är MKD, SD som ju någon mening vill ha en mera restriktiv flyktingpolitik.
Och sen har halva sossarna. Och halva sossarna.
Ja, sossarna pratar ju nu med den andra delen
Och det är därför jag tror att det här kan bli en av de mest kontroversiella frågorna. Därför där tror sossarna att de kan förlora väljare till M och KD och SD. Och det innebär att sossarna är inte jättepigga på att kompromissa i migrationsfrågan. Å ena sidan. Å andra sidan, detta är jätteviktiga frågor för MP och Miljöpartiet och Centern. Så jag tror att vi tittar på fel liksom, konfliktfrågor.
Vi ska ice on the ball här helt enkelt. Se vad som händer. Ja, det blir spännande. Sen har det plötsligt blivit så himla tekniskt nu med liksom hela den här regeringsfrågan. För att nu som sagt på måndag är det väl finansutskottet då ska behandla budgetmotionerna. Och då får vi väl se. Det blir ju skarpt läge då för C och L om de kommer att stötta S eller lägga ner eller vad de kommer att göra.
Ja, men det är klart. Det finns ju ingen
det
annan.
Riktigt skarpa läget är ju på onsdag.
På onsdag ska kammaren rösta.
Då beslutar man ju ramarna i budgeten. Det är ju två delar. Det är ju ramarna nästa vecka och sen är innehållet veckan efter. Men det intressanta är ju att redan den här veckan har det här ju varit uppe i alla utskott, ska man medveten om. Så vi har sett
alltså veckan som har gått.
Veckan som har gått nu har ju förfäktningen varit. Och där tror jag man sitter nog i en situation, skulle jag tro, nu där det är väldigt rörigt. Det är väldigt, väldigt rörig situation. Och det är inte bara finansutskottet som har problem. Därför att grejen är att Moderaterna har ju inte haft ett regeringskansli när de har tagit fram den här budgetmotionen.
Ja, det här
Nej, men detta är jätteviktigt. Vilket alltså innebär att du har liksom ett antal servett. Ja, men du har ett antal servettskisser från alla olika utskott som nu går till finansutskottet. Och så ska finansutskottet sitta med alla dessa liksom hobbyvarianter.
Stackars alla dessa nationalekonomer som inte råkar jobba på finansens budgetavdelning.
Ja, men
vi sörjer er alla just nu.
Man kan
nu
tycka väldigt illa om finansens budgetavdelning. Men
nej,
de kan
jag
göra
tycker
budgetar.
Jag älskar finansens budgetavdelning. Ja, men det finns ju andra nationalekonomer som kan faktiskt
men just finansens
göra något.
Budgetavdelning har en viss förmåga att göra rätt. Och det tror inte jag Moderaternas lilla kansli har. Och det här kommer innebära
lilla
en
kansli. Alltså
det kommer
denna,
bli jätterörigt. Detta kommer att bli
illa.
Nej, detta
vänta,
kommer att bli jätterörigt när du ska liksom ta de här budgetarna som är konstruerade av partier och inte av liksom riktiga opolitiska tjänstemän.
Tänk om socialdemokraterna får ordet.
Ja, men alltså det är inte opolitiska tjänstemän, det är liksom det är partister som har suttit och kokat ihop detta. Och så ska du ta det här och så ska du få det till att bli den riktiga budgeten som Sverige ska liksom regeras efter. Jag tror det här kommer att gå mycket svårare än vi tror.
Okej, Ulrika, nu ligger det ingenting i det Anders säger.
Jag kan absolut hålla med om att det finns många människor som absolut inte kan göra en budget, men att vara så säker på att alla andra nationalekonomer som kanske har jobbat på budgetavdelningen på finansen, som jobbar kanske på Moderaternas riksdagskansli, jag känner flera stycken, att de skulle göra ett sämre jobb på Moderaternas riksdagskansli än på finansens budgetavdelning är för mig helt förvånande. Men annars håller jag med om att finansens budgetavdelning är helt
fantastisk. Men hur kompetenta de än är så är 4 000 tjänstemän i regeringskansliet fler än liksom 10 pers.
Fast de jobbar inte 4 000 på finansens budgetavdelning.
De har gett
även om finansens
underlagen.
Budgetavdelning gärna känner att alla jobbar på finansens budgetavdelning.
Jag vet, men de har tagit fram underlagen till det. Vilket innebär
okay,
att det
här översitteriet. Okay. Men hörni, kommer regeringsfrågan avgöras i budgetomröstningen? Landar vi där? Kommer vi då förstå vem blir nästa statsminister?
Alltså COL kommer ju allra minst kunna rösta på en MKD-budget nu efter att SD varit ute. Mm. Det är ju helt... Det kommer ju Annie Lööf inte kunna göra. Så är det ju. Det vet vi ju.
Ja.
Vi vet ju att så fort SD är någonstans så kommer
Men de kan ju fortfarande lägga ner sina röster.
Nej, men då blir det ju passivt stöd. Förresten.
Ja, just det, du har helt rätt.
Gud,
man behöver en whiteboard. Okay.
Jag skulle vilja, nu Ulrika är väldigt optimistisk här ur min synvinkel. Jag är inte lika optimistisk. Jag tror att beroende lite på hur
men
det går.
Men jag har alltid rätt.
Det är möjligt. Men beroende lite på hur det går i samtalen nu så kan L och C fortfarande lägga ner rösterna. Både när det gäller statsministervoteringen och när det gäller budgeten. Och i sådana fall så vinner Moderaterna budgeten och Stefan Löfven blir statsminister. Och då får vi det.
Regera på en MKD.
Och får regera på en moderat budget. Mm. Det är inte alls osannolikt att du kommer till det läget. Och det skulle inte vara så bra för Sverige, men det är inte, liksom, det är inte en omöjlighet.
Mm. För det vi vet är också
det är till och med
nu
inte en omöjlighet att COL rösta mot Stefan Löfven, även om jag inte tror det. Men
att liksom tidigast på måndag kan Löfven komma till talmannen med ett regeringsunderlag som då tidigare ska presentera det på tisdag och sen kan kammaren rösta först på torsdag. Eller hur? Det måste gå 2 dagar.
Det kan nog vara så att
jag tror
vilket
att
blir,
vi kan
det vill säga att det är efter
den 11:e.
Det är alltså på tisdag,
på tisdag.
Mm. Tror du?
Ja.
Hur skulle det gå till?
Ja, så han får väl utlysa en omröstning och sen kommer budgeten.
Jaha.
Ja, men då måste man ju vara säker på att budgeten
inte
är klar.
Det
alltså att man är klar med hur man ska
att
göra.
Det är nog för tajt. Det är nog snarare sannolikt att det är båda sakerna på onsdag tidigast. Men det kan ju också vara så att de faktiskt skjuter upp honom helt och hållet. Om det nu är så att förhandlingarna
skjuter upp vadå?
Löfven.
Nej, men så här. Det finns ett läge, det finns ett läge som inte är helt osannolikt, som är att COL tycker att de har kommit så långt i budgetförhandlingarna att de accepterar en övergångsbudget.
Mm.
Men att man faktiskt väntar lite med statsministervoteringen.
Okay.
Därför att man inte är överens om de här struktursakerna.
För min sista fråga här,
det är väldigt
bara, det är fortfarande inte klart om vi har en regering före jul. Det lilla Jesusbarnet kanske kommer före.
Jag tror att vi kommer lösa det här i landet.
Men före jul. Du tror vi har en regering före jul?
Jag har ju alltså slagit vad med ett ganska stort antal personer vid det här laget om vad som händer. Och jag vet faktiskt inte riktigt.
Hur mycket pengar har du satt annars?
Nej, jag satsar aldrig pengar. Men
prestigen,
prestige,
vet du.
Det är den som kommer att kosta.
Det är det här som är så jobbigt för honom. Det är därför han håller på och velar lite. Ja. Så här, tror du verkligen det? Vilka är det du har?
Det vågar jag inte ens berätta. Men jag börjar tro att det kan gå.
Okej, Pernilla, tror du? Alltså. Har vi en regering före jul?
Var vi uppe i 90 dagar, va? nu. Ja, säger jag.
Ja, vi tror på regeringen för jul. Vi får se, vi kanske redan vet om en vecka. Vi ska, en grej till ska vi hinna med. I tisdag så kom den stora partisympatiundersökningen från SCB. Den kom ju 2 gånger om året. Och det här var förstås den första som kom efter valet. Det var ganska små förändringar. Mest märkbara var väl att S gick framåt. Alla var över spärren. Miljöpartiet precis, så de går 4,0. MP, L och KD backar. M är fortfarande större än SD, men det var lite på gärdsgården. Rödgröna är större men har inte egen majoritet. Var det någonting i den här undersökningen som överraskade er?
Ja, det var ju KD tycker jag.
Okej,
Pernilla. Alltså att man hade sett tidigare den här förtroendemätningen att hon
just
hade
det, Ebba Busch man... i helgen dessförinnan så hade hon gjort en raketstigning.
Ja, och det trodde jag skulle göra avtryck. Men då var det något, jag minns inte vem som skrev att men det kanske är SD-are som tycker att hon är toppen men som aldrig skulle lägga en röst på henne. Don't know.
Ja, så kan det vara.
Ja, men det betyder ju också att en partiledare kan vara liksom, det inte alltid har partiet,
kan större
utan
än sitt
man
parti.
Kan vara väldigt populär som person. Mm. Men det behöver inte betyda att man gillar politiken utan att man gillar hennes framtoning kanske. Mm. Det som förvånade mig lite grann var att jag djupade lite i siffrorna och tittade på Stockholms stad. Ni vet ju att jag tycker att det är spännande. Och att Moderaterna där gick fram 2,5%.
Mm. Se där!
Ja, det tyckte jag var väldigt märkligt. Jag borde ju tycka att det är bra.
Du borde bli glad.
Ja, men det är ju fantastiskt. Men
de har
men
alltså
lite märkligt.
Ett blågrönt styre här i stan, skulle
jag
säga.
Ja, så att, och Miljöpartiet hade backat. Så att jag förstår inte riktigt. Men det är ju jättekul.
Men de har väl moderatat så som moderater ska göra, tycker väl moderata.
Ja, precis. Men precis. Jag tror nog generellt att moderata väljare är nöjdare än miljöpartiväljare i Stockholm. Ja. Det kan man väl kanske tänka sig.
Ja, jag tänker bara att väldigt många moderater är gubbar med Mercedes.
Ja.
Och då tänker jag miljözoner och så tänker jag Daniel Helldén och väldigt många framförallt män har nog röstat på Moderaterna för att bli av med Daniel Helldén så att säga.
och här är han
ja. Och så går man upp. Det är fantastiskt, det är något jag har missat här uppenbarligen.
Spelar den här undersökningen någon roll i de här förhandlingarna som pågår nu?
Jag tror det finns en sak som spelar en viss roll nu och det är ju på humöret. Så är det ju så att de rödgröna går ju mycket bättre. Jag tror någon sa att skillnaden nu är ju ett mandat mellan rödgrönt och alliansen. Nu skulle det bli upp till 20 mandat som var skillnaden.
Men fortfarande inte egen majoritet.
Nej. Alltså det löser ju inte den parlamentariska knuten, men det påverkar humöret. Mm. Sen så om man borrar lite i siffrorna mer så gör jag en annan spaning som jag tycker är intressant och det är att arbetarväljare, det här kom idag i morse, den fördjupningen, men arbetarväljare röstar alltså i högre utsträckning vänster. Och Moderaterna tappar den gruppen väljare. Sverigedemokraterna tappar den gruppen väljare. Jag tror att det kan vara så att vad vi ser här det är att Socialdemokraternas kärntrupper på något sätt återvänder till Socialdemokraterna.
Mm, LO-väljarna.
LO-väljarna. Mm. Men också så kan det vara så, och det här har varit en av mina hypoteser i valrörelsen, att det är egentligen ett större problem för SD att de stödjer Ulf Kristersson än det är för Ulf Kristersson att SD stöder honom. Det vill säga att om SD är ett högerparti, tydligt, då tappar man arbetarväljare. Och eftersom SD vill vinna just de väljarna så har liksom SD försökt låtsas att de är ett mittenparti. Vad vi ser efter valet det är ett konservativt block. Man ska rösta för den ekonomiska politiken Moderaterna har. Man vill ha Ulf Kristersson som statsminister. Det var det första man liksom sa efter valet. Och man fick inget för det. Man la sig platt. Man var en dörrmatta för Kristersson. Och då visar man ju att liksom om man ser ut som moderater, låter som moderater och smakar som moderater, då blir man förmodligen moderater.
Nu var han där igen.
Och då tror jag faktiskt att många LO-väljare drar öronen åt sig, för de vill inte ha förstörd välfärd och sänkta skatter.
Kan det här påverka någonting, pratet om extraval? Ja, för det har ju ändå legat där lite grann som så här, inte helt osannolikt ändå.
Det fanns ju en tendens tyckte jag i veckan när SCB kom i onsdags, så såg jag ju liksom massa så här sossar som sa extraval, det vore ju roligt. Och då har man ju inte räknat på matematiken och vidare, för det skulle ju inte lösa ett skratt.
Nej, och sen så tror jag så här, nu kommer jag vara lite tråkig då, men det här är fortfarande en mätning, och den här mätningen har man traditionellt sagt att den är den som visar mest rätt, och det vet i alla fall jag om att det är den som inte har visat mest rätt överhuvudtaget.
Nej,
de senaste valen.
Jag tror det var Fredrik Furtenberg på Ekot som sa att de är sämst på att möta Moderaterna.
Sämst, ja, och sen är man dessutom har en, jaha, det är det.
Ja, ja men det är Stockholms stan.
Ja, Stockholms stan, då förstår jag. Nej, men alltså den har ju en eftersläpning. Som är enorm.
Ja, hur det egentligen ska jag också säga, det är ju faktiskt inte oviktigt att den mätperioden såg jag tog slut innan Annie Lööf kom med sina krav till Löfven. För Centern gick ju framåt. Men det var alltså innan hon började ställa krav på sossarna.
Men det finns en annan faktor också. Det finns ett systematiskt fel i SCB. Man övervärderar alltid S. Och man undervärderar alltid KD.
Det här hävdade Furtenberg inte var sant.
Nej, jag vet. Men nu
är inte
jag vet han, att
han
hävdar det. Jag vet att de hävdar det. Men, partierna när de tittar på detta, som mäter mycket mer än vad Ekot gör, vet att det är precis så det är. Så att för sossarna så vet, på sossarna så sitter man och vet att det där är inte mycket värt egentligen.
Okej. Jag tror att det där får bli sista ordet.
Som vanligt. Sista ordet.
Inte som vanligt, eller jag tar sista ordet. Det jag skulle säga var att vi är tillbaka nästa vecka. Kanske har vi en regering då, man kan alltid hoppas. Nu går vi hem och tänder andra ljuset, hörni. Glad advent!
Ja.
Hej, hej.
Glad hej, hej! Glad Lucia!